Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 201 i Karriärpodden. Och nu har det blivit dags för den tredje mannen i Karriärpoddens historia att ta plats hos mig som gäst. Den här veckan gästas jag nämligen av Henrik Henriksson som är vd för Scania fram till och med 1 maj i år då han tar klivet från bolaget där han verkat i 23 år varav de senaste 5 åren som vd för ett av Sveriges absolut största företag. Då ska han nämligen ge sig in i och leda det nystartade företaget H2 Green Steel som planerar att börja producera fossilfritt stål 2024 och bli stålbranschens Tesla. Henrik började på Scania som trainee och har haft en rad olika ledande roller, bland annat som försäljningsdirektör i Sydafrika och chef för sales and marketing. Han sitter i flera olika bolagsstyrelser och i styrelsen för Svenskt Näringsliv och har även utsetts till näringslivets representant i svenska regeringens Agenda 2030-delegation. Och hållbarhet är också något som Henrik verkligen brinner för och har också nyligen skrivit en bok tillsammans med Elaine Weidman Grünewald på ämnet Sustainability Leadership och det kommer vi förstås att prata en del om. Men det här är ett avsnitt som handlar om Henriks egen resa och tankar om sina år som ledare på Scania och vad som har präglat honom som person. Förstås kommer jag att passa på att prata om jämställdhet, ledarskap och företagskultur. Innan vi startar vårt samtal så vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att fortsätta sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 201 med min gäst Henrik Henriksson. Jag heter Eva Ekedal. Henrik Henriksson, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Det är jättekul att ha dig här. Jag har suktat på det faktiskt en tid.
Okay.
Och du är ju faktiskt den tredje mannen som jag har här i Karriärpodden av över 200 avsnitt.
Mm. Ja, spännande.
Ja, du får känna att det är lite hedrande.
Ja, det är det faktiskt. Ja. Det känns speciellt.
Ja. Och jag tänkte börja med att fråga hur du mår.
Jo, jag mår bra. Det gör jag. Det är en spännande tid i mitt liv just nu. Jag är lite grann på väg att byta spår efter en lång karriär i ett bolag. Samtidigt också så har jag ett par veckor med ganska mycket turbulens i mitt jobb bakom mig. Så att det har varit en hel del långa dagar och korta nätter.
Ja,
så det, men,
ja är det så?
Ja, nej, men det har det varit. Det har varit kanske en period som har varit väldigt mycket liksom svart och vitt och sol och mörka moln och vad annat. Men jag måste säga ändå på det stora hela så känns det känns bra. Det känns som att jag har tagit ett antal väldigt viktiga beslut för mig själv de senaste månaderna. som jag känner mig trygg med. Och det känns ju skönt. Det gör det. Sen är det inte säkert att det känns tryggt om kanske några månader. Men just nu så känns det väldigt bra.
Ja, men det jag förstår ju. Det måste ju ha varit... Alltså det är ju framförallt två saker som vi har sett på löpsedlarna. Och det handlar ju väldigt mycket om både ditt beslut att sluta efter så många år på Scania. Men också... Och det nya har det stått väldigt mycket om också. Spännande, precis. Vi ska prata om såklart. Men också det turbulenta kring som Uppdrag granskning höll på med här.
Precis.
Och vi ska inte fördjupa oss i det, men det är ju ändå spännande att höra hur du som person liksom, hur från och kanske har varit något mer stabilt läge. Det har inte stått så om Henrik Henriksson var idag i Dagens Industri tidigare i alla fall. Men,
Nej, men alltså det... Personligen så känner jag att jag kan hantera det här väldigt väl, för att jag känner mig väldigt trygg med de beslut som vi har tagit. Och när jag går tillbaka och tittar på hur vi hanterade just den här frågan kring inne, så känner jag mig ändå personligen trygg med att vi gjorde rätt saker. Sen kanske man kunde gjort lite tidigare eller snabbare, men vi gjorde rätt saker. Så personligen så känner jag mig väldigt trygg med det här. Men det som gör mig förbannad och liksom... besviken, det är ju att jag ser ju liksom i ögonen på folk på Scania och många medarbetare att man känner sig sårad. Det gör man. Och man känner liksom att det kanske inte alltid den hela bilden som kommer fram, och man känner liksom att det skär i hjärtat, för att vi är ett helyllebolag liksom. Och man känner att nu liksom naggas den bilden och det gör ont.
Och dessutom så ska du lämna alltihop.
Så det har varit en resa, det har det varit. Men jag tror framförallt så är det en resa för många människor, men i bolaget som orättvist då liksom har fått ta en smäll för att några få gjorde någonting väldigt dumt.
Ja, jag fattar. Men det är också väldigt spännande att höra dig själv reflektera över hur man hanterar en sån här ganska prekär situation.
Ja. Ja, nej, men det är... Jag tror det går tillbaka till att man... i en krissituation som det här ändå är på något sätt, att man försöker gå tillbaka till att... hänga upp det på, har man agerat på ett sätt som man kan stå för själv liksom? Har man agerat på ett sätt som man känner kan bli granskat? Och det är rätt kul, vi har pratat om det rätt ofta i vår ledningsgrupp, att vi har ju ett ansvar nu som ledning i bolaget, och vi har kört samma gäng ihop ungefär i 5 år, och då kan man säga vi har ofta pratat om att nu är det vår tur att hålla liksom lägerelden brinnande. Mm. Liksom, och se till att det är vårt pass nu. Bolaget är över 100 år gammalt. Men nu är det vårt ansvar. Och så ska vi se till att vi lämnar över ett ännu bättre bolag till nästa generationsledare. Mm. Liksom, och nu är det vårt eldpass, och nu måste vi liksom se till att hålla, hålla det här.
Och du har haft ett väldigt långt eldpass, kan man ju säga.
Ja, det kan man väl säga. Men då har det också varit ofta att har vi sagt så här liksom... Men vad ska liksom... Och det finns en tradition på Scania att vi samlar alla gamla chefer som har gått i pension en gång om året. Och sen så kommer alla då från liksom närmare 100 ner till då kanske 65 i mer seniora befattningar. Så det är kanske en 60-70 personer. Och det är en massa härliga män och kvinnor som kommer där då. Och de är på något sätt de som är... vad ska man säga, på engelska kan man säga liksom our judge of our legacy på något sätt. Liksom de är det. Och ibland så sitter vi och pratar om det. Liksom, vad ska det där gänget säga?
Ja.
Och jag tror på något sätt så har det
styrt. Det är den riktiga styrelsen.
Ja, egentligen är det. För det är liksom det är de som man är liksom som man måste stå framför och på något sätt visa att vi har tagit hand om ett gamla bolag på vårt eldpass och gjort det vi skulle göra. Då. Och det tror jag har styrt ganska mycket våra beslut och vårt beteende. Och det är väl det på något sätt som man faller tillbaka på nu, tycker jag ändå, i sådana här tuffa situationer som vi kanske haft de senaste veckorna. Att den där kompassen som det ger, att man känner ett ansvar för den legacy man lämnar efter, är en bra kompass.
Ja.
Det är en väldigt bra kompass.
Ja, jag förstår. Men du Henrik, hur gick det till då när du fattade det här beslutet? Det är ju en...
Ja, det kan man undra. Hur tänkte jag då?
Ja. Ja, men ändå liksom. 23 år blev det.
Mm,
det blev. Eller blir det.
Ja, exakt. Sen 97, alltså nästan 24 år. Nej, men det var väl egentligen att... jag kände att jag hade varit vd nästan 6 år. Och då började man väl fundera på... vad ska jag göra för förändringar nu i liksom bolaget? Vi höll på med en satt en ny strategi på plats för 2025. Vi hade jobbat med egentligen vår organisation, hur den skulle se ut, hur vi skulle liksom egentligen mobilisera strategin på något sätt. Vi hade bestämt oss vad vi skulle göra, nu var det väldigt mycket fokus på hur. Och i de där frågorna så kändes det väl ändå liksom, okej, hur ska jag ladda om batterierna nu? Nu är det liksom nya år framför, jag har kört 5-6 år. Hur ska jag liksom hitta min drivkraft?
Mm.
Och då blev det väl lite grann att börja fundera också på, men vad är det egentligen jag vill, vad är det jag vill lämna efter mig? Både i min roll här nu på Scania, men också när man sitter där om 15 år liksom, har gått i pension på något sätt liksom, vad är det för legacy jag vill ha kvar då, både liksom professionellt men också mot mina barn. Och då är det väl så att då är det en drivkraft jag har inom mig som är väldigt starkt kopplad till hållbarhet.
Jag anade att vi skulle komma in på den frågan ganska snart här.
Och då var det väl att den liksom då var det väl okej, men vad är det egentligen jag vill göra? Är det ta ett annat vd-jobb, liksom ett annat svenskt bolag? Vill jag flytta vidare genom Folkvagnskoncernen då, där det fanns fina utvecklingsmöjligheter? Eller vad vill jag? Och då dök det här upp från ingenstans,
ja, det
som det säkert är liksom, sådär ibland. Och precis vid rätt tillfälle, förmodligen.
Ja, lite timing.
Ja, jag tror det. För att jag tror kanske också att jag hade tappat lite grann orken. Jag var nog lite trött. Jag var nog lite... jag kanske inte lika bra klipp i steget som jag hade haft åren tidigare. Och när jag reflekterar över det så tror jag kanske ändå lite grann till covid-året som har varit. Liksom, jag får väldigt mycket energi utav att träffa människor. Vara ute och resa i världen, träffa våra kunder. Sitta ner med våra kunder och liksom fråga dem liksom, vad är det som gör dig sömlös på natten? Hur kan vi göra dig mer lönsam? Liksom, vad är dina utmaningar? Det där ger mig jättemycket energi. Eller vara ute i organisationen, träffa folk och liksom få kvitto på liksom vad funkar av det vi sitter och bestämmer hemma i Södertälje och vad funkar inte. Det var helt bortkopplat det här året. Liksom. Mm. Det var ingen av den energin överhuvudtaget. Och det tror jag nu dränerade mig till viss del.
Mm.
Jag har pratat med mina liksom kollegor på Scania också. Vi är flera som känner det. Liksom, att den här, det har varit liksom att vattennivån i sjön liksom har sjunkit. Mm, man har inte fyllt på med den här energin.
Ja,
och det tror jag till viss del påverkade. Och liksom, det är därför jag säger att tajmingen kanske var rätt. Att man var lite slutkörd och då behövdes det något nytt.
Ja.
Men det är ju på inget sätt att jag liksom att jag lämnar Scania, utan det är att jag går till något som kändes så pass spännande att jag kunde liksom inte säga nej.
Var det många som blev förvånade?
Ja, det tror jag nog. Det var det väl. Jag tror kanske många internationellt framförallt undrar liksom, hur kan du lämna ett vd-jobb för ett stort bolag och sen så går du till en startup. Men jag tror de som känner mig kanske lite grann bättre har ju ofta kommit fram och sagt liksom, förstå precis hur du resonerar. Och du tänkte liksom att få vara med och bygga någonting från början, någonting helt nytt. Du kan bygga in liksom hållbarhet från början, du kan bygga dina egna team, du kan bygga in en kultur och värderingar som känns liksom rätt och som känns 2020. Liksom.
Mm.
Men också att vara med och ställa om en industri. Som vi också skriver om i den här boken som vi kan komma tillbaka till.
Ja, vi kommer till boken som jag har bredvid mig här. Sustainability Leadership, som den heter. Som jag inte har hunnit läsa för fick den igår. Men jag har plöjt så gott jag kan.
Ja.
Och den är jättespännande. Vi kommer till den säkert. Den skrevs ju under det här året också.
Ja, delvis gjorde den. Så att, men där pratar vi om det här med att kanske att höja ambitionen, att inte bara ställa om sitt bolag om man vill göra en hållbarhetsresa, utan våga också ställa om en industri. Det är väl det som ges möjlighet här nu med det nya uppdraget, att verkligen en av de svåraste industrierna ställer om till att bli hållbara, liksom stålproduktion som är liksom 100 år gamla processer. Att vara med och kanske vara en av dem som spelarna som verkligen får det här till hända. Då tror jag det är någonting som man kan vara stolt över liksom, när man sitter där på sin gamla parkbänk om en 15 år.
Mm. Först gjorde han det här, sen gjorde han det där. Ja, det ska bli jättespännande och vi ska prata mer om det nya bolaget. Men innan vi gör det så skulle jag vilja att vi får lite grepp om vem du egentligen är och hur du har blivit den här företagsledaren och som brinner för det du gör och så.
Mm.
Det är ju väldigt intressant. Du får se det som lite egen forskning och summering här över dina år hittills helt enkelt.
Mm.
Och då är frågan var vi ska börja. Jag funderar på, ska vi börja i Skåne eller?
Mm, det kan vi göra.
Det känns som vi kan börja där. Ja. Vart är du uppväxten?
I en liten håla som heter Marieholm som ligger mitt ute på slätten mellan Lund, eller man skämdes alltid när man var liten, egentligen är det Eslöv, men, okay. Men det var ju vid den tidpunkten så var det ju framröstat som Sveriges tråkigaste stad.
Så du vågar inte säga det?
Nej, man vågar inte säga det, men jag har alltid tränat mig att säga det. Är en liten håla som ligger norr om Lund och mellan Lund och Landskrona, men egentligen är det Eslöv, så det kan man väl säga nu när man blir lite mer
mogen. Vi säger det.
Ja, så att, nej, och så där på landet så är jag uppväxt och mina föräldrar var inte bönder utan pappa jobbade inom skolan och mamma var bibliotekarie. Så, och jag var sladdis så att jag har syskon som är 10, 9, 8 år äldre än mig.
Okay.
Så att,
vad har det betytt tror du?
Jag tror nog att kanske föräldrarna hade gjort lärt sig en del med de första tre. Det kan vara så kanske lite mer lösa tyglar kanske. Men också tror jag att vi hade kanske inte två föräldrar utan kanske på sitt sätt fem.
Ja, det var alla tog hand om lilla Henrik lite.
Det var det så att det väl men en härlig uppväxt på landet som det är som men också att jag fick ju följa med mina systrar då, och mina två systrar tävlade väldigt mycket i fälttävlan, alltså hästsport, och var väldigt duktiga och tävlade på både svensk och internationell nivå, så att helgerna var väldigt mycket att man åkte bil till olika hästtävlingar, så jag fick hänga med där på något sätt. Så att det var uppväxten. Sen så efter det så det som kanske började prägla mig där som person, det var väl att min bror, som jag då hjälpte, startade ett bolag ganska tidigt, ett tvätteri.
Ja, för jag har läst det här att du kallar dig själv för entreprenör i hjärtat.
Ja, och det tror jag det började där tillsammans med min bror då, som är ett par år äldre än mig. Men när han var väl en 23-24 och jag var 16, då höll vi på i grannens lada på landet och tvättade båtkapell och segel och husvagnstält. Och det var väl en affär som växte fram över åren. Vi började i liten skala. Men sen så småningom så blev det ett bolag som ändå anställde en 7-8 personer och hade verksamhet i Sverige, Danmark och även i Norge. Det här kamperade vi ihop under många år, jag och min bror.
Vad gjorde du för någonting då?
Ja, vi tvättade med högtryck, båtkapell och liksom testade oss fram, förstörde en massa båtägars båtkapell och husvagnstält och sånt där. Men vi lärde oss efterhand och sen så skapade vi en ganska som framgångsrik liten affär faktiskt. Och sen så höll jag på med det fram till jag började plugga på universitetet i Lund. För någonstans där så blev det väl så att och det kan vi komma tillbaka till kanske lite senare, men att vi gick lite skilda vägar, jag och min bror. Och han fortsatte köra bolaget vidare. Och sen så började jag läsa på universitetet parallellt med att jag jobbade då. Och sen så...
Vad tänkte du då att du skulle... Hur gick drömmarna liksom?
Jag tror det var så att man... På något sätt så var man lite färgad kanske utav att både pappa och mamma jobbade liksom inom kommunen. Och man kände man ville liksom... Det var liksom lite tuffare med att liksom driva eget bolag. Det var kanske lite revolution på något sätt, eller revolt. Men sen var det väl också att kunna tjäna lite snabba pengar så man kunde köpa bil och man kunde åka på skidresor och sådana här. Men jag tror också det var en naiv tro att liksom, du var din egen chef.
Och det
fick jag ganska snabbt plockat bort från mitt eget huvud. Liksom. Att man trodde, liksom, nah, men kör du ditt eget bolag, då är det din egen chef. För det är ju liksom, det är kunden som är chef. Ja. Det var ju kunden som bestämde om man skulle jobba på lördag eller söndag. Det var kunden som bestämde liksom takten och
så kunden i fokus blev det tidigt för
ja,
dig alltså.
Ja, det blev det. Och jag tror det var så att... nej, men sen lärde man sig annars grunderna i att köra ett bolag liksom i... du måste kunna betala dina räkningar. Vi rekryterade folk för första gången. Så att...
Så det här körde du parallellt med studierna också?
Ja, det gjorde vi. Ja, det. Så att, men märkte väl någonstans att det här vill jag inte hålla på med hela livet.
Nej.
Utan,
varför då?
Ja, det var faktiskt att jag gick en... Efter lumpen så gjorde jag en officersutbildning. Och där stötte jag på personer med en helt annan bakgrund och en helt annan agenda, skulle jag säga. Så det öppnades en ny värld. Alla där, det var en sån här... Man gick på sommaren, två sommar i Halmstad. Och då var det... Det var liksom mellan terminerna.
Mm.
Så där kom jag från att tvätta tält till folk som pluggade på liksom KTH och Lund. Och
så
liksom,
du fick de här perspektiven?
Ja, plötsligt insåg jag, vänta nu här, det finns ju en helt annan värld. För det kanske, även om mina systrar hade pluggat och sånt på universiteten så hade jag väl liksom inte känt det där draget. Och då insåg jag nu på något sätt att jag måste växla upp. Det finns ju en helt annan värld utanför det här och ambitionen att kanske bo utomlands och jobba utomlands vid den tidpunkten var en väldigt stark drivkraft.
Ja, du ville ut i världen.
Ja, alltså. Jag hade rest liksom backpackat runt världen och kände liksom att det fanns någonting utanför Eslöv, om man säger så.
Det gjorde det. Ja, okej, det där är ju roligt. Alltså, det där, många som kommer från mindre ställen som sitter här i karriärpodden. Jag vet inte om jag kan bygga någon forskning på det, men det är ganska intressant, den här längtan liksom till någonting annat och till något större.
Vad är det de sjunger i fredag, den här, i en annan del av världen?
Ja, ja. Ja, just det. Okej, okay, så hur gick då planerna? För det blev ju ganska tidigt som du ändå kom in på Scania.
Ja, det var väl 97, men det gjorde att vi började plugga ganska sent. Jag var 23 när jag började plugga. Och sen pluggade jag i Lund och sen så fick jag faktiskt, jag hade tur och fick ett stipendium. Så jag kunde, efter jag var färdig så fick jag plugga ett år i New York. Och sen så också en termin i Skottland. Och det var väl för att efter Lund så började jag söka några sådana här trainee-program. För jag tyckte det liksom verkar vara det man skulle göra. Och märkte väl ganska snabbt att man kom liksom inte hela vägen om inte man hade någon form av internationell erfarenhet. Så då hoppade jag på. Och det där året faktiskt, eller 1,5 året utomlands, präglade mig ganska mycket som person.
Ja, på vilket sätt då?
Nej, men det var nog första gången. Om du tänker ändå, jag uppväxt i liksom, och gick på universitetet, businessen, allting var i lilla Skåne på något sätt. Och sen så det här var liksom första gången man flyttade utomlands. Och
jag kommer ihåg
när jag
världen, liksom.
Kom till New York då, och jag bodde på Manhattan. Då var det liksom kände, kom dit där liksom och bara hade ingenstans att bo. Hade inte ordnat lägenhet. Jag hade liksom kommit in på skolan då, på universitetet. Men liksom, vad skulle det här... Det där gjorde nog att jag växte väldigt mycket. Det gjorde. Och sen så fick jag ett helt annat perspektiv på människor från andra delar av världen, från andra discipliner.
Så viktigt är det att skjuta ut sig på något sätt.
Ja, precis. Så det var väl där man klippte bandet på något sätt. Så det gjorde väl också då att när jag sen sökte mig in tillbaka till Sverige så var det de här stora trainee-programmen som lockade. Och då var väl Scania kändes väldigt rätt. Och sen så hade jag väl med. Det var mer tur att komma in där också.
Så det var trainee som du började så?
Ja, det var det.
Från trainee till koncernchef.
Ja, och det var väl det som var väl intressant, det var väl att man körde då kanske, och vanligtvis så gick man i sån här 3 månader på olika ställen på liksom på huvudkontoret i olika funktioner. Men man gjorde ett försök precis det året och då har man inte gjort om av den anledningen. Det kanske säger någonting, men de skickade ut 3 av oss till det som kallas återförsäljare då, liksom där vi möter kund. I olika delar. Så jag åkte faktiskt tillbaka till Skåne och hamnade i Helsingborg.
Som tänkte, han verkar prata samma dialekt.
Ja, precis. Men jag kommer ihåg det där. Och då fick jag liksom stå i verkstaden och reparera lastbilar och bussar i 6 månader. Jag fick stå och sälja personbilar i 6 månader. Jag fick jobba på ekonomiavdelningen. Och liksom göra bokslut och jobba med löner. Jag kommer ihåg när jag kom hem till min mamma och pappa och berättade där. Liksom, nej, men nu... Men Henrik, nu har du liksom pluggat i Lund och liksom i utomlands och så ska du stå och sälja personbilar. Vad är det här för, ja. Vad är det här för bolag? Och man börjar själv kanske tvivla lite grann. Ja, vad håller jag på med egentligen? Men vilken nytta jag har haft av att lära mig liksom hur businessen funkar längst ut i spjutspetsen mot där man möter kund. Mm. För egentligen alla andra i hela företaget är ju bara en support till just det mötet och med kund. Och att ha haft det med sig då, vara 2 år där ute, tror jag har väldigt mycket präglat. Men redan där så tror jag på något sätt att jag börjar välja lite grann kanske inte den raka vägen.
Nej, på vilket sätt då?
Nej, men jag tror det fanns liksom, det fanns nog en förebild liksom på Scania liksom att skulle du göra karriär så skulle du gå den här vägen. Du skulle helst... kanske vara på huvudkontoret när du gjorde det här trainee-programmet. Du kanske skulle jobba sen med Europa som var den viktigaste marknaden. Och jag började jobba med Afrika.
Mm.
Och sen så åkte jag iväg mitt första utbildningsuppdrag till Afrika. Det var kanske inte det man skulle göra, man skulle hålla sig i Europa.
Ah.
Och sen lite senare så kom jag hem, då valde jag att börja jobba med bussar. Vilket var kanske det lilla affärsområdet och sånt här. Så att jag har på något sätt inte valt den raka vägen. Utan, men jag tror... Jag har valt vägen som var rolig.
Mm.
Och vägen som liksom kändes spännande. Det gjorde jag så att
du sökte dig till de här...
ja, både det kan man säga. Ja.
Ja.
Och jag tror det var resan var väldigt mycket kopplad till att jobbar man med Afrika så fick man kanske jobba med mindre marknader men man fick mer närhet till kunderna och man kom närmare liksom affären som vi brukar prata om.
Mm.
Och det gjorde väl också kanske att man snabbare kunde komma ut. Så jag var ju knappt ett halvår i Tanzania och sen så fick jag ganska tidigt chansen att flytta till Sydafrika.
Ja, är det där du har varit längst eller?
Ja, det var jag. Där var jag nästan då 4 år. Och det var väl också en period som präglade mig ganska mycket som person.
Ja, vad hände där då?
Nej men det var väl första gången jag fick ett ordentligt chefsjobb. Där jag fick liksom bygga en organisation och det var väl också första gången som jag också fick vara med och liksom skapa någonting från ingenting. Det vi gjorde det var att slå ihop hela den industriella och kommersiella verksamheten som var liksom splittrat på en massa olika länder och göra liksom ett nav i Sydafrika och sen så plocka in då de här andra länderna under det paraplyt. Det låter kanske inte så spännande men det var liksom vi köpte bolag vi som distributörer som representerar oss och vi höll på med att liksom försöka få ihop det här till ett gäng som var ganska mycket individuella marknader som bara tänkte på sin egen business. Liksom, att försöka få ihop det här som en region. Så det påverkade mig. Men sen var det väl också en period där man första gången verkligen lever i ett annat land.
Ja, hur var det då?
Jo, men det kan vara rätt ensamt ju. Det kan det ju vara. Och sen så tyr man sig till den här expatriate-community liksom som finns. Och det blir en ganska liten bubbla man lever i. Men jag försökte verkligen att försöka komma in i det, liksom komma utanför den bubblan på något sätt. Så att jag tror det är... Men i början så kan det ju vara en ganska liksom ensam resa, det kan det vara. Men jag hittade väldigt snabbt, tyckte jag, ett bra nätverk. Men jag tror också det öppnade upp. Jag tror New York, när jag bodde där, var ju en smältdegel.
Mm.
Med kulturer från hela världen.
Ja, verkligen.
Folk från hela världen. Jag tror det skapade det också med en väldigt bra liksom, känsla och kompass och förståelse för att oavsett var du kommer från, hur det ser ut, liksom vad du har för bakgrund. Så liksom bakom skalet så är vi individer som är lika på något sätt. Och jag tror New York och Johannesburg är liksom, Johannesburg är nästan lite grann Afrikas smältdegel på något sätt. Afrikas New York på något sätt. Så jag tror jag fick... och än en gång kommer då från en liten håla i Skåne så kanske man har en ganska snäv bild liksom. Mm. Vad andra, människor från andra kulturer och liksom, vad är de är värda och liksom, vad de står för. Så jag tror det där...
Där fick du i dig.
Jag fick med mig en väldigt, tror jag, sund bild som jag hoppas jag kan liksom föra vidare till både mina barn och till i mitt ledarskap liksom, som är ett inkluderande ledarskap på något sätt, att, och att se värdet i individen, titta liksom bakom skalet. Spelar ingen roll om du är man eller kvinna eller om du är svart eller brun eller vit eller grön eller har regnbågens färger liksom. Du har ett värde som individ. Det tror jag satte sig väldigt skarpt där. Och det var där också jag träffade min fru, Cashley.
Ja, det var det. Jag anade nästan att det kunde varit så.
Ja, som jobbade då på Ericsson där nere. Och då blev det liksom... Det var ju en del av den här bubblan. Liksom. Mm. Då umgicks man och då sprang man på andra svenska företag och personer därifrån. Så där träffade jag då Cashley.
Så ni bildade familj där nere?
Nej, det gjorde vi inte. Utan sen så flyttade hon hem och jag flyttade hem till Sverige. Hon flyttade till Ericssons huvudkontor då här i Kista. Men sen så, ungefär samtidigt flyttade jag hem. Och sen efter det så är vi då ett par.
Mm.
Men hennes resa har ju påverkat mig väldigt mycket.
Ja, för hon har ju också gjort en spännande karriär. Jag var tvungen att kika lite på henne
också.
Ja,
det har hon. Fantastisk resa. Både på Ericsson och sen på Spotify och nu på H&M då. Mm. Men också att hon har gjort en fantastisk resa som person, vilket jag tror har påverkat väldigt mycket mig också. Att hon är ju uppväxt, hon är väl fjärde generationen då som kommer från Indien och uppväxt i Durban. Och hon är ju uppväxt under apartheid.
Mm.
Så hon har ju fått uppleva det här att gå till stranden och du får inte lov att bada för att du har en viss hudfärg.
Mm.
Eller hon har varit del av ANC Youth League. Och det där tror jag... Det
har
resa
påverkat
som,
dig också.
Ja, och det är en resa som jag har väldigt stor respekt för. Och då, som vi nu försöker förmedla till våra två tjejer då, som är 10 och 12 år gamla. Men att de får med sig det här att vi kommer från två olika världar. Men i grund och botten så är vi precis samma sak.
Mm.
Men det finns värderingar i Cashneys resa då, och värderingar i min resa som också är olika. Men som jag hoppas kan liksom ge en bättre bredd och styrka till våra två tjejer när de växer upp nu.
Vad har hon betytt för din karriär?
Nej, men hon är nog min starkaste mentor. Det är hon. Som har alltid kunnat vara ett bollplank och som vågar ta kanske liksom opposition ibland också. Som man kanske inte alltid får i sitt dagliga ledarskap. Det är lätt att man inte får höra sanningar som chef.
Nej.
Och där får jag alltid höra sanningen.
Mm.
Det får jag. Och jag får liksom... mothugg och jag kan få liksom en opposition utifrån att man ser det på ett annat perspektiv. Men också väldigt mycket hjälp när det gäller givetvis från kommunikationsperspektivet.
Just det, för det är hennes, det som är hennes profession.
Ja, och så liksom hur jag ska tänka och agera. Men också sånt som man kan ta för givet nu, men vi pratar engelska hemma. Mm. Vilket har gjort att jag har fått, även om jag utbildade mig liksom utomlands och bott utomlands, så en förmåga att plocka upp kanske en lite bredare ordförråd, lite bättre meningsbyggnad på engelska, som ändå är liksom mitt dagliga språk, tror jag också har hjälpt. Liksom.
Ja.
Att jag har kunnat känna mig tryggare. Tidigare så tänkte jag på svenska och sen så översatte man till engelska.
Ja, men det gör du inte nu.
Nej, utan man tänker på engelska.
Uh-huh.
Ja, och då tror man får en annan hastighet, man blir snabbare. Man kan vara rappare i repliker och sånt här. Så att jag tror... Men den stora glädjen är ju liksom att det är en person som också har stöttat mig väldigt mycket i det här. Mm. Liksom i min resa. Och jag hoppas, och jag tror att jag har stöttat i hennes.
Ja, vad härligt det låter. Det låter spännande vid era köksbord kanske. Spännande diskussioner.
Ja, det är det. Ibland går tjejerna liksom och säger nu går vi till och sätter oss och tittar på filmen och någonting. För att, nej, men jag tror det är högt i tak.
Ja, Du, om man tittar på din ledarskapsresa inom Scania då, så är det ju klart att vi måste ju prata om de senaste åren som vd. Men om man tänker tidigare, din ledarskapsresa, vad är det som har varit viktiga stunder? Eller vad får du upp för bilder när jag säger det?
Mm. Jag tror nog att första gången man blir chef tror jag är... påverkan väl rätt mycket det gör det. Och det var väl att det gjorde jag när jag var i Sydafrika, och på något sätt så jag ska inte säga inte att ledarskapet där var lättare, men på sitt sätt ändå, utifrån att du kommer ner som en person som expatriat från huvudkontoret.
Liksom, nu kommer han från huvudkontoret.
Ja. Och då liksom, nu ska vi berätta för liksom alla problem ni har som ni inte förstått lösningen på. Men jag tror att man kommer ner med någon form av orättvist liksom respekt utifrån att här är någon som kan och vet allt. Vilket så är det inte. Så jag tror man får en lättare start kanske om man kommer ut och är chef då. Plus att kanske, jag skulle säga ändå ledarskapet där, det är lite mer auktoritärt.
Hur funkade det för dig då?
Jo, men det funkade bra, men jag skulle säga det var lite räkmacka, var det väl egentligen. För att jag menar, det var lite, det fanns en inbyggd respekt för att här kommer någon som kommer från och kan liksom och vet. Så jag tror nu att den stora resan för mig var nog när jag kom hem sen och tog mitt första chefsjobb hemma i Sverige. Då kom jag hem, och det var första gången jag blev chef över chefer också. Mm. Och det är ett helt annat ledarskap.
Mm. Vad hände då?
Ja, nej men då var det ju liksom, då är det ju mer i alla fall så funkar det på Scania nu. Jag har ju tyvärr bara varit på ett bolag, så att jag får ju se om hur det funkar nu resten av
vi får spela in en ny podd om ett år.
Så ja, vi får göra det sen. Nej, men där är det så att folk gör ju inte som man säger, liksom bara för att man säger det, utan folk måste ju tro på det. Liksom, man måste förstå varför.
Mm.
Varför ska vi göra så här? Och inte varför en gång, utan helst varför 5 gånger eller 7 gånger.
Mm.
Vilket var, det var ju inte alls van vid det i Sydafrika, utan det var liksom, nej, men nu
då
kör vi så här.
Då gjorde alla som du sa.
Ja, ja. Och även om det var felaktigt och helt korkat kanske ibland. Så att jag tror det var väl den stora skillnaden. Och att på något sätt ledarskapet bygger ju mycket mer på till viss del kanske konsensus, ja. Men jag tror snarare det är att folk vill veta varför.
Mm.
Och det var ju ett annat sätt. Och det blev väl en ganska stor utmaning då när man kom hem.
Ja.
Och sen tror jag det här att jobba och vara chef över chefer, vilket gör då att du jag tror det är ett mycket mer coachande ledarskap på något sätt, det är mindre operationellt, det är mycket mer lyssnande ledarskap. Så där skulle jag väl säga att det var väl där på något sätt som jag gjorde mitt första liksom ändå, man blev lite utmanad och man fick verkligen liksom spänna bågen på något sätt.
Ja. Har det varit så här för dig att det har bara gått som på räls? Det ser ju lite ut som när man tittar på din resa, liksom, att du har bara blivit promotad. Eller har det varit några stunder när du har fightats lite?
Nej, men i ledarskapet så har jag nu haft... Jag skulle nu säga att jag har haft flyt, det har jag. Liksom, men också samtidigt så skulle jag säga att jag har inte valt den där liksom spikraka vägen liksom som man kanske förväntar sig, att den här resan du ska göra om du ska bli vd. Och det var väl liksom aldrig riktigt det som var min ambition heller, att jag skulle bli vd för Scania, utan det var väl något som kom fram snarare när vad heter det, Martin Lundstedt lämnade Scania då, som att plötsligt så kom den lucka, och då blev det väl i för sig, då blev det väl game on. Kände jag väl att nu det här kan jag göra. Det här vill jag göra. Mm. Jag vill ta. Jag känner att jag kan tillföra det här bolaget någonting nytt.
Mm.
Jag tror på mig själv. Jag klarar det här och jag vill göra det. Så då blev det väl ganska mycket match. Så att,
det är många som har gjort en liknelse mellan Martin Lundstedts resa inom Scania och din, att den påminner, eller liksom att det var lång karriär innan ni tog. Mm. Internt så att säga.
Jo, på så sätt så var det nog. Det var ju långa resor där. Det var ju många som satt, liksom, Leif han satt ju några år.
Ja,
exakt. Så att det var ju till lång tid innan det blev en lucka.
Ja.
Nej, men på så sätt så har vi nog en liknande resa. Även om Martin kanske hade en bredare bas när det gäller liksom hela bolaget. Han hade varit, medan jag kanske hade varit mer på den kommersiella sidan under hela min tid.
Precis, för det är det du har varit.
Ja.
Men om man tänker så här, när du, jag försöker få upp den här scenen nu, att du kliver upp, Martin, går till Volvo då. Tänkte du då så här, nu ska jag göra lite annorlunda?
Ja, det tänkte jag.
Ja, vad var det som, vad var det för annorlunda delar som du ville...
Ja, det var en sak var väldigt viktig. Det var att jag hade under de åren, kanske 2012-2013, jag läste Al Gores bok om hållbarhet. Och jag hade förmånen att träffa Johan Rockström under de åren som med sin faktabaserade kunskap, men ändå och flaggade då tydligt för att det är liksom the sense of urgency, men ändå med en positiv underton att det finns en möjlighet att göra det. Det hade påverkat mig väldigt mycket och gjorde att jag hade läst och fördjupat mig i hållbarhetsfrågorna och kände liksom, nej men shit, det här är ju liksom, det här är den största utmaningen som mänskligheten står inför. Om vi inte gör någonting åt det här så är vi liksom körda.
Och trodde, det hade du med dig in då i vd-rollen?
Ja, det hade jag med mig in och jobbat ganska mycket då. Liksom, och vi hade gjort små steg liksom i rätt riktning. Det hade vi, men vi hade liksom inte... Vi hade inte byggt in det på riktigt i bolaget. Så det ville jag göra. Det jag ville verkligen att hållbarhet skulle genomsyra allt vi gjorde. Och det hade en ganska tydlig plan som jag tagit fram tillsammans med ett antal personer som är kvar på bolaget, men också några som har lämnat. Som var då att hur får vi liksom att den här resan ska bli en resa i hållbarhetens tecken. Men samtidigt framgångsrik, samtidigt liksom att vi levererar resultat och att vi växer och blir lönsamma och sådana här saker. Men det var väl en av de sakerna som vi verkligen ville göra.
Och det här var ju ändå då, alltså då hade vi börjat prata om sustainable business och så. Men det är ändå så här, du var ganska tidigt på att det här är den viktigaste, kanske viktigaste frågan vi har.
Ja, det var det nu.
Hur kommer det sig, tror du?
Nej, men jag tror det är tillbaka till det här. Jag tror det, jag fick mycket inspiration av Johan.
Det var han som var...
Ja, men också liksom det jag läste. Men någonstans där så var det också... Och jag använde faktiskt det för att... det var 2016 var det väl, tror jag, eller 2015, 2016 där någonstans som Parisavtalet skrevs.
Just det.
Och det var också liksom något sånt här som var... påverkade mig väldigt mycket. Liksom. Jag kände att nej, men nu läggs grunden. Nu finns möjligheterna. Men det är inte bara politikerna som ska ta det här ansvaret, utan vi som företagsledare måste också göra det. Men var kommer liksom drivkraften ifrån? Det är nog liksom kunskap. Kunskap som har byggt upp under de åren utifrån att det här måste ske. Men också... Vi pratade om legacy tidigare, liksom, att vilket arv vill man lämna efter sig. Och jag känner ofta att det är arvet liksom både till nästa generations ledare, i det här fallet då Scania, som tar över nu. Liksom, att bolaget då liksom är bättre rustat och liksom den här lägerelden brinner starkare. Men också känner jag, och jag tror det var kopplat till att vi fick barn då. 2009-2011. Och ansvaret som man känner som förälder och ansvaret liksom att lämna också ett arv med en bättre värld för dem. Och jag har en väldigt, väldigt stark bild i mitt huvud som liksom har kommit tillbaka om igen, och jag har berättat det i olika sammanhang, men det är värt att upprepa.
Det
är liksom ändå att jag sitter där när jag är 75 år gammal och då kommer tjejerna då är de vuxna och då sitter vi på min favorit liksom brygga på Blidö där vi har ett landställe. Och så spelas liksom två bilder upp i huvudet, och den ena är liksom då att de kommer och så säger de, men Henrik, eller pappa sen förhoppningsvis. Liksom, men var inte du vd för det där bolaget Scania? Liksom, vad fasen höll ni på med? Liksom, såg ni inte vad som hände? Ni producerade de här liksom, smutsiga lastbilarna och ni sket i allt. Liksom. Var du blind eller var du liksom korkad? Vad höll ni på med? Eller så den andra filmen är då liksom att men, var stolt vi är liksom, att du tog tag i det här. Mm. Att ni vågade som gäng då liksom, verkligen våga ställa om. Liksom. Att ni stack ut hakan och kanske fast det inte var mer lönsamt eller fast inte liksom så.
Mm.
Alltså vågar ni liksom ta det? Och det är ju den filmen jag vill se.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men du verkar ju vara en väldigt så här visionär ledare. Och då undrar man ju så här, hur går det i det här jätteföretaget med, är det 52 000 anställda? Att få igenom den här visionen till att bli någon form av action också.
Ja, nej, men jag brinner för det visionära ledarskapet. Jag tror man måste liksom måla upp en tydlig bild kopplat till liksom, vad är vårt purpose? Vad är det vi ska åstadkomma? Jag tror man måste ha ett högre syfte som bolag och det måste man som vd ta ansvar för. Det kan inte bara vara att tjäna pengar. Liksom. Det kan inte vara bara att göra kunderna nöjda och de anställda glada och aktieägarna liksom, happy. Utan jag tror man måste lägga till fler stakeholders. Jag tror planeten är en och samhället är en. Man måste liksom ta sitt ansvar. Man är en del utav den här världen, en del utav den här planeten. Och det ska man få det till att hända, då tror jag som ledare så måste du, ska du göra en sån här visionär transformation, då måste du koppla det till någonting som folk känner igen.
Mm.
Det är i alla fall mitt recept på det. Det är liksom att, och det vi försökte göra var kopplade till de starka värderingar som fanns i bolaget.
Mm.
De hade inte rubriken hållbar. Men på något sätt så kunde vi hitta kopplingen mellan de värderingarna som var mycket fokus på kunden och eliminering av slöseri och respekt för individen. Vi kunde liksom sätta en översättning så att det blev naturligt att det fanns en koppling till hållbarhet.
Mm.
Och det gjorde att vi direkt fick med oss 52 000 personer på resan. För att
är de med alla?
Definitivt, de är med, det skulle jag säga. Och det här spelar ingen roll vad som händer efter att jag lämnade. Det här, liksom, det här har satt sig.
Du har fått in det i DNA.
Ja. Mm. Och jag tror det är för att det var inte en kampanj. Det var liksom inte någonting nytt som vi la ovanpå eller vi la sidan om. Vi hade ingen hållbarhetsstrategi. Vi har en hållbar strategi. Vi hade liksom ingen hållbarhetsavdelning. Det var allas ansvar, det började med mig. Men det var kopplat till något som folk kände igen. Och det tror jag väldigt starkt. Och det är så jag tror man bygger, eller man får igenom ett visionärt ledarskap. Alltså att man måste koppla det till någonting så att folk känner igen sig. Och de säger, ja men det här är vi.
Mm.
Det här är ju vi. Vi har ju liksom, jag känner igen mig i det här. Och då får du en momentan kraft i en resa, i det här fallet en hållbarhetsresa, som där du liksom inte behöver liksom köra med morot eller piska, utan det är bara snarare liksom sitta och finjustera i tömmarna liksom. Mm. Det tror jag det har varit receptet som funkar. Nu ska jag se liksom i det här nya uppdraget om liksom, då får man börja bygga från början.
Ja.
Och då har man möjlighet att börja bygga in kanske rätt värderingar och rätt purpose. Det ska bli spännande att se liksom hur funkar det. Mm. Funkar samma medicin, men...
Ja, men spännande. För det låter ju som det har hänt ganska mycket kring den här frågan sen du tillträdde då. Det har du ju gjort i världen i stort också.
Mm.
Men, eller liksom uppmärksamheten kring frågorna. Att de är mer på bordet. Och inte minst med tanke på FNs... globala mål och så.
Mm.
Och det kopplat till boken, tänker jag. Vi får inte snöa in på det här nu, Henrik. Nej. Helt och hållet. Men, men jag tänker ändå, om du skulle kort summera vad boken handlar om. Men då får det vara så här.
Mm.
Det får vara din kortaste pitch.
Nej, men boken handlar väl om att liksom, oavsett var du är på din resa som ledare och vilken typ av ledare du är, om du sitter som vd eller som i ledningsgrupp, men så är det lite grann en handbok. Så oavsett om du har kommit långt eller kort så ska du kunna liksom få tips. Och det handlar ju inte om Scanias resa. Den finns med, men det handlar inte om min resa, men det handlar om den fantastiska resa som Scanias medarbetare har gjort, 50 000. Men också, där är exempel från startups, Kama, Northvolt, Houdini, stora etablerade företag som Investor, Electrolux, Scania. Så att det är mycket matnyttigt man kan ta med sig. Men det handlar
och det är ju
om...
svenska. Alltså, på något sätt så fick jag känslan bara när jag har bläddrat i den. Att det är en så här vision av att ta ut vår svenska modell, rulla ut den i världen, så att säga. Att det är så här vi ser på hur man bygger hållbarhet i bolag.
Precis. Nej, det är helt rätt. För jag tror vi har kommit långt i Sverige, eller jag är övertygad, vi har kommit långt i Sverige och Skandinavien. Och boken är lite grann skriven med kanske en amerikansk publik. Så att det är...
Och du har ju skrivit den tillsammans också med
Elaine, ja, som är en fantastisk person som då kommer in med samma brinnande flamma för, liksom, för hållbarhet, men med ett annat perspektiv. Och då också kan se på Sverige kanske med hennes amerikanska bakgrund, även om hon bott länge i Sverige, lyfta fram kanske sådana saker som Jante håller tillbaka eller någonting, eller som vi liksom tycker det där är väl ingenting. Så att,
Ja, men vad kul. Hur har du hunnit med det här då, undrar jag.
Det är aldrig mer. Liksom nej, det tog alldeles för lång tid. Men det var helger och kvällar under en längre period.
Ja, och det var också nu under det här coronaåret.
Ja, det började väl där 2019 i och för sig. Det började redan.
Ja, det började innan.
Men det gör jag aldrig om. Det gör jag inte.
Nej, det är ju verkligen. Men jag har som sagt, jag bläddrade bara i boken. Men när jag tänker på... hållbarhet så tänker jag ju också på, och kopplar man det då till FNs globala mål, så finns ju jämställdhet med som en viktig faktor där.
Ja.
Nu har jag som sagt inte lusläst boken, men jag hittar inte så mycket som handlar om gender. equality i den.
Nej, det stämmer.
Det stämmer.
Ja, mm. det stämmer. Och boken har kanske mycket utifrån fokuset som Elaine och jag har haft på våra egna resor, väldigt mycket på den miljödelen utav hållbarhet och mm. inte så mycket på den sociala kanske.
Nej.
Vi kommer in lite grann på det.
Så och då vill jag ju också koppla det förstås till. Ja. Det här förmodar jag att du förstod att du skulle få hamna i när du ja, är hos mig.
Ja.
Det är klart att vi måste prata lite om jämställdhet. För mm. det är ju ingen hemlighet att det ser, koncernledningsmässigt så ser mm. det inte så bra ut på jämställdhetsfrågan hos er.
Nej, definitivt.
Och har ju egentligen kanske aldrig gjort.
Mm.
Men vad säger du om det här? Nu får du fritt ord.
Mm. Nej, men när man tittar tillbaka på de här 5-6 åren som vd så är det väl ett område där jag liksom känner att jag inte har lyckats. Det är det inte. Jag försökte och jag tycker jag har inte kommit hela vägen. Det har jag inte. Men det har blivit bättre, det har det blivit. Och liksom, vad är förutsättningarna då? Ja, det är väl att det jag tror det är att vi har ett grundläggande arbete att göra där vi måste liksom bygga talangen genom hela organisationen. Och det känner jag väl att vi säger där har vi verkligen lyft oss. Tittar vi i ledningsstrukturen så är det väldigt mycket förebilder, väldigt många duktiga personer och kvinnor som är på väg upp i organisationen. Och det ser vi också liksom att tittar vi liksom på våra topp 200 högre chefer så har det skett en stor förändring.
Mm.
Men längst upp i toppen så har vi liksom inte lyckats. Jag hade en ambition att vi skulle få en bättre diversity i både vår styrelse. Det kan man tycka är konstigt att jobba vidare med de frågorna. Men det har jag utifrån hur gruppen ser ut och det mandatet jag har haft så har jag jobbat väldigt mycket med den frågan också. Där har vi fått en mycket bättre balans.
Mm. Ja, det såg jag. Det såg lite bättre.
Ja, fått in både Nina och Lilian och vi har också fått in en bredare bas från de familjerna som äger då Folkvagn.
Mm.
Så där känner jag, men också utifrån att vi inte bara utifrån en gender utan då också utifrån kompetens har fått en mycket bättre och starkare styrelse.
Mm. Mm.
När det gäller min ledningsgrupp så hade jag samma ambition. Det såg rätt bra ut ett tag faktiskt. Det såg ut som att Karin Råström som har varit här tidigare, som då är en fantastisk person. Som jag har varit med då och kunnat följa på hennes resa de senaste tre jobben hon hade, men också redan när hon började, var ju en av de pelarna som jag ville bygga kring.
Mm.
Och som vi tillsammans, både Karin och jag, hade liksom en stark ambition att det här var liksom, det här var inte som ett sista steget på hennes resa på Scania heller, utan att det här skulle verkligen vara att kunna bygga en role model. Och sen så hade vi då Helle som på HR som var på väg in. Så då började det se bra ut. Men sen tyvärr så tappade vi ju Karin.
Mm, det är lite för sårbart att bara ha en.
Exakt. Och precis, det var precis det som var liksom slutsatsen. Att även om det jobbet hon hade har ju historiskt sett varit en språngbräda. Liksom, det var ju den
du hade innan.
Ja, och det var inte det här traditionella jobbet kanske, att du liksom, som man kanske kan tro ibland, liksom, det är kommunikation eller HR eller så är det liksom. Det här var ju ändå liksom, det var ju liksom plattformen, om man säger så, för att gå hela vägen. Så det gjorde extra ont, det gjorde det. Och även hon har fått ett fantastiskt jobb nu som jag grattar henne till, så gör det ändå ont. Men det visade hur sårbara vi var, vilket är att vi liksom måste bygga underifrån också.
Vad är det som har gjort att det har varit så svårt då?
Jag tror det har varit en gubbkultur på bolaget under lång tid. Och det har varit liksom, vi har varit duktiga på att ta in, tycker jag ändå, under många år på ett jämställt sätt. Vi har en överrepresentation i första och andra linjens chefer utav kvinnor. Men sen tappar vi bort
det.
Och vi har det jag brukar ibland kalla vi har en frusen lasagne. Liksom, du vet när man stoppar in en lasagne i mikrovågsugnen för kort tid så blir det, liksom, det blir lite mjukt i toppen och mjukt i botten. Men Men i det där liksom frusna lasagne så har vi inte riktigt kommit igenom.
Nej.
Och det är många som har lämnat. Nu tror jag att vi har blivit bättre på både vår rekryteringsprocess och se till att vi har en mycket mer professionell process, men också att vi tar hänsyn till gender och diversity på ett helt annat sätt än vi gjorde. Inte bara gender utan även
bakgrund. Ja, för det har jag förstått. Alltså, diversity är stort. Det förstod jag tidigt när jag började föra en dialog med er för flera år sedan. Att det var liksom på kartan.
Ja.
Men när man kom till jämställdhetsfrågan så var det lite komplicerat på något sätt. Att det var nästan så här, det var inte okej att prata om det.
Men där tror vi har tagit bort den till stor del. Att diversity är viktigt som helhet. Det handlar liksom om att hitta styrkan i varje enskild individ. Det jag pratade om tidigare själv också i min egen resa. Att se liksom bakom skalet liksom, och verkligen titta på individen. Så där tror vi har kommit fram. Men jag tror att vi har liksom... Vi skulle ha gjort en mer riktad insats på gendersidan för att liksom hitta förebilder. Jag tror vi har missbedömt liksom hur viktigt det var att ha förebilder. Och där är vi fortfarande svaga, det är vi. Om man tittar på ledningsgruppen. Tittar vi två nivåer ner och en nivå ner, då ser det bättre ut. Men det är fortfarande inte tillräckligt bra. Jag tror det vi behöver göra, vi behöver komplettera det som att hitta ett antal stjärnskott utanför Scania. Jag tror inte vi har haft den attraktionskraften tidigare. Dels kanske på grund av hur vår genderbalans har sett ut i ledningen. Men också kanske utifrån att vi har varit en bransch som inte har varit så stark. Jag tror det faktum att även om det var en kort tid som Karin var i ledningen så har det haft en positiv påverkan både internt. Och nu har vi Helle som kommer in och har ansvar för HR som har också ett annat perspektiv att komma utifrån. Har helt nya idéer och helt nya tankar. En helt annan förväntansbild på hur vi ska jobba med de här frågorna. Det kommer till att hjälpa att förhoppningsvis göra oss mer attraktiva. Sen tror jag också att vi som industri med våra självkörande fordon och med uppkopplade fordon med elektrifiering, plötsligt så tror jag att vi blir attraktivare liksom generellt sett. Men liksom att fortsätta liksom att använda halva befolkningen som rekryteringsbas, det funkar liksom inte om man ska vara konkurrenskraftig. Nej. Liksom, det går inte.
Precis, men du, jag måste stanna där vid, för att jag för ju dialoger med många ledningsgrupper och om företagskulturen och kulturen som råder i, när det har blivit på det sättet som det historiskt sett har varit på Scania. Är det en machokultur? Det kan inte du svara på kanske.
Nej, men om jag säger så här, jag tror någonting är fel i vår kultur som gör att det har tagit så lång tid för att skapa den här förändringen och att vi inte är bättre balanserade än vi är nu. Det är inte bara liksom att liksom rekryteringsbasen på något sätt, för jag menar, tittar vi på vårt trainee-program nu de senaste 4-5 år så är det liksom 50-50. Tittar vi på, som jag sa tidigare, första och andra linjeschef, så det är någonting som gör att vi på resan, om man säger så, upp genom organisationen så är det för mycket hinder. Och de hindren är säkert kopplat till en kultur. Om det är en gubbkultur eller det är liksom det är, men det är någonting där som inte stämmer. Det tar liksom stopp.
Sitter det lite för djupt rotat i...
Ja, och jag tror sättet att försöka vrida om det ett är att ta, liksom se till att i rekryteringshänseende hela tiden att man har en diversity-lens framför ögonen liksom när man gör sin final lineup och kanske de sista 4 kandidaterna. Då måste det vara liksom, det måste genomspegla en annan typ av balans.
Ni har liksom inte satt mål på siffrorna där eller?
Jo, vi har testat olika sätt att sätta målsättningar, men det vi har sagt är att i varje rekrytering som vi gör för chefspositioner så måste det i sista urvalet av de 2 sista kandidaterna alltid vara en man och en kvinna.
Okej, så
försöker driva det på så sätt.
Många företag pratar ju nu också om att sätta mål kopior på så att det ska också mätas detta på personlig nivå på.
Ja, och det har vi också på i och med vi börsnoterade nu inom Traton då, som är vårt moderbolag. Men de målen är alldeles för lågsatta, tycker jag. Men, och det har jag liksom, så att där ligger vi redan liksom hemma. Men det räcker inte för oss, vi måste bli bättre.
Ja, och du har ju ett gyllene tillfälle nu att tänka helt annorlunda på det nya, tänker jag också. Vad tänker du då att du ska göra? Är det någonting som du kommer göra annorlunda kring den här frågan just?
Jo, nej, men det är det. Jag tänker, nu har jag ju chansen att liksom bygga från grunden. Och liksom sätta rätt principer för hur vi ska rekrytera folk, vilken kultur vi ska ha i bolaget. Saker som kanske är helt omöjliga eller väldigt svåra, i alla fall i en etablerad organisation. Där det tar väldigt lång tid att vrida om det. Här tror jag man har en möjlighet att göra rätt från början.
Mm.
Och jag tror ju stenhårt på att genom att ha ett diversifierat team med liksom kunskap från hela världen, från olika gender och olika bakgrund, så bygger du det starkaste teamet. Mm. Så det är det jag ser fram emot nu, liksom att kunna verkligen göra det, men också att göra det med en inställning att det är där vi hittar det vassaste teamet.
Mm.
Det är det liksom, inte bara för att det ska se snyggt ut i en publikation eller på hemsidan, utan för att jag menar, det är den vassaste kandidaten. För det måste jag säga, det känner jag mig väldigt trygg med ändå under mina 5 år. Att när det gäller de rekryteringar jag har gjort och de tillsättningar jag har gjort, även om liksom majoriteten av dem har varit kvinnor, så har inte det att göra med att de var kvinnor. Det är för att de har varit de vassaste kandidaterna.
Mm.
Och det gällde Karin, eller det gällde Helle, eller det gällde personerna i styrelsen. Och det känner jag väldigt trygg med, så det vill jag ju fortsätta med.
Ja.
Men
kommer du göra något annat med kultur?
Ja, jag tror en sak är att bygga in liksom hållbarheten från början i allting vi gör. Den möjligheten finns ju som är, det kan ju bli liksom en pure sustainable play från början, och inte bara liksom den gröna sidan utan även den sociala sidan då.
Ja.
Att ta ett större ansvar för det och kunna bygga in det från början. Det är en sak. Det andra är väl att se till att bygga ett ledarskap från början som är inkluderande och som liksom är involverande. Liksom en kultur som också är attraktiv för liksom alla generationer.
Mm.
Inte bara för att. Och jag vill inte att vi ska, nu ska vi inte komma in för mycket kanske på det här, men jag vill inte bygga liksom jättenada steel company.
Nej.
Utan den ambitionen vi har med tillsammans med Harald och Kalle och gänget som är där nu, det är liksom att vi ska ju bygga snarare liksom ett techbolag som sen har möjlighet att producera olika typer av produkter och tjänster. Mm. Men det är den tjänsten vi ska bygga in.
Ja, och då passar det utmärkt nu att jag får skjuta in den här frågan som jag har från min samarbetspartner, som ju så passande nog är Volkswagen Group Sverige, som ju är samarbetspartner till oss. Och de skickar alltid med en fråga som just handlar om det nog vi har varit inne på lite grann. Men jag tänkte du skulle få exemplifiera vad inkluderande ledarskap betyder för dig. Alltså, om du kan sätta det i din egen kontext.
Ja,
antingen när det har varit bra eller när det inte har varit bra.
Mm. Nej, men inkluderande, jag tror det handlar väldigt mycket om att folk ska känna en trygghet. Jag tror trygghet i sina roller, trygghet och i sitt ansvar, trygghet med sin omgivning inklusive sin chef då. Det tror jag är viktigt, och jag tror det är också en grundpelare för att undvika att man bygger politik i en organisation. Jag tror det säger ju ganska mycket utifrån den gruppen vi tillhör också, liksom att det finns ju olika nivåer av politik i olika delar av världen där man finns. Och på Skåne har vi försökt att undvika politik, och jag tror vi har varit hyfsat duktiga på det, men visst finns det. Men det tror jag har att göra med att man har en inbyggd trygghet liksom i sin roll. Man behöver inte tänka på sig själv, utan man kan verkligen tänka på vad som är bäst för bolaget. Och det tror jag är en grundsats för ett inkluderande liksom ledarskap. Då får man med sig människor på resan. Mm. Och sen tror jag att den här tryggheten, den nursar du, eller den odlar du sen också genom en att du hela tiden liksom vattnar med feedback. Liksom feedback hela tiden. Och jag tror...
Är du bra på det? Att ge?
Ja, men jag kan bli bättre. Men jag försöker verkligen. Mm. Och det är så lätt att man glömmer att ge den positiva feedbacken. Att man tar det för givet. Men jag tror det ger också den här tryggheten. Mm. Jag tror trygghet är en viktig del i ledarskapet som sen om den finns så skapar det mod och det skapar liksom entreprenörskap, det skapar drivkraft i förändring, men då behöver du behöver bygga självförtroendet i individerna och i liksom gruppen. Mm. Och det tror du gör genom trygghet och ständigt ge feedback. Bra flödet av information så att man är öppen och transparent, liksom så att information inte blir liksom någonting som är används för att liksom skapa powerplay. Liksom mm. Det kan jag säga i Scania ibland också. Liksom att man som chef så vill man hålla inne på information. För det skapar liksom, till viss del en bas för ledarskapet. Och så ska det ju inte vara. Utan bra flöde till information. Och sen så ett delegerat liksom, uppdrag. Så att folk känner man får köra sin egen kiosk. Mm. Eller liksom köra sin eget business. Då skapar man grunden för... Låt oss kalla det inkluderande ledarskap eller ett involverande.
Mm. Ja, jag tänker på, jag får upp den, jag vet inte om du har sett den här bilden, The Mindset Shift, som vi, nej, och då ska vi prata om det, för vi har ett helt avsnitt faktiskt som Sanna och jag pratar om det här, som vi ringar in det moderna ledarskapet, och där pratar man just om det här flödet av information, hur det går från det här hierarkiska sättet att för just på informationsledet, att man hur det går till total öppenhet liksom. Alltså att man går från de här ytterligheterna. Jag ska visa den här bilden sen. Den tycker jag nämligen du ska ta med dig in i den här nya ledningsgruppen.
Ja, vad spännande.
Men du, nu ska vi inte snöa in på det här, vilket är väldigt lätt hänt, känner jag, att göra, utan jag vill ju komma tillbaka till dig nu. Och till din personliga resa. När man tittar på den här fantastiska karriären då som du är i, och vad är det som har varit, nu är jag inne på lite de här, vad är det som har, när det har varit som allra svårast i ditt liv hittills?
Nej, men det finns väl några sådana tillfällen, det gör det, även om jag känner mig ändå lyckligt lottad att ha haft en fantastisk resa. Men ett sånt avsnitt är väl precis när jag bröt upp med businessen som jag gjorde med min bror. Liksom. Mm. Liksom det där tror jag det liksom har satt till viss sätt sina spår. Utifrån att inte på något sätt att vi är ovänner, men vi hade en tuff period där där min bror också hade sina problem med alkohol. Och jag hade väl också till viss del samma svårigheter. Men där vi ändå lyckades på något sätt skiljas som vänner. Men där jag ändå beslutade mig för att liksom, det var läge att lämna det här företaget och gå vidare till en annan karriär. Det är väl någonting som... Så tror jag skapade till viss del en, ja, det var en tuff tid. Det var en svår period. Det var det liksom. Att göra business tillsammans med sin familj, men också som var så nära, och där vi ändå kanske hade kunnat fortsätta göra någonting. Så det var väl en sån motgång som påverkade mig ganska mycket, men samtidigt också kanske skapade en viss motivation att våga gå vidare till.
Vad var det för liksom lärdom som du har dragit av det?
Ja, en sak var väl att våga prata om de här grejerna, liksom att inte bara liksom skärma bort dem, utan verkligen sätta sig och prata om det som är svårt, och liksom och våga lyfta upp den diskussionen. Det är väl, för det är lätt att man kanske avskärmar sig från problemen, men att våga prata om det, det är väl kanske en sak jag lärde. Men sen har det varit andra saker också på resans gång som har varit ju tuffa. Det är ju att den perioden som man går igenom just nu faktiskt, det är också ganska tuff, inte för kanske för mig liksom att jag känner mig påhoppad personligen på något sätt, utan det där är mitt jobb, utan mer att jag känner ett stort ansvar för människorna på Scania som liksom kanske inte mår bra nu, och man känner sig lite hjälplös liksom. Mm. Det är inte heller någon skön känsla.
Nej. Hur jobbar du med den själv? För du måste ju liksom också, du är bara människa.
Ja. En sak som, vet inte om du har hört tidigare kanske, men det, en som jag tror är i den här typen av jobb man har, eller oavsett vad man har för ansvar, så tror jag förmågan att kunna stänga av.
Mm.
Liksom att när det ändå blir liksom fredagkväll, att liksom kunna stänga av den knappen och liksom ägna sig åt sin familj eller sin fritidssysselsättning eller vad det är. Men det tror jag är, det är nästan en nödvändighet för att man ska liksom kunna klara av de här jobben.
Ja,
liksom
att, och den förmågan har du haft?
Ja, det tror
och
jag.
Har fortfarande?
Ja, det tror jag.
Ja, det där, jag har hört
känner
det förut.
Du igen det? Ja. Ja.
Jag har hört det förut och jag ser beundransvärt på alla personer som har den förmågan att också... Hänger det här ihop med att du också det här med att stanna upp och reflektera i tillvaron, även när det är liksom vanliga tider så att säga, är det något som du vet att du gör eller?
Nej, faktiskt inte, det är jag nog rätt dålig på.
Okej, du måste komma hit oftare.
Ja, det måste jag. Nej, men jag tror kanske nästan tvärtom liksom, i alla fall när jag tänker på, om man pratar utifrån karriär, om man använder det ordet, då är det ju snarare tvärtom, att jag bestämde mig ganska tidigt att sitta inte och fundera på det där varje månad, utan liksom försök kanske en gång om året eller en gång i halvåret att snarare tänka igenom det ordentligt och liksom sitta och fundera. För ett tag där liksom i början på min resa så var det liksom hela tiden i liksom huvudet, och då blir man liksom, tappar man ju fokus på det man behöver göra liksom.
Ja, alltså att prestationen i sig blir
det. Ja, och det blir fel fokus på fel saker om man bara sitter och funderar på det liksom, hur ska jag komma vidare, eller hur ska jag liksom ta nästa steg, eller vad ska jag göra, ska jag vara kvar, ska jag gå vidare eller, så det där försöker jag nästan snarare inte reflektera över så mycket, men i det dagliga så nej, det är nog mer det här att när man stänger av knappen kanske under några timmar då, under helg och sånt här, och så bearbetas det väl på något sätt undermedvetet.
Mm. Jo, men det, jag tror man gör ju det. Så det man behöver inte bara sätta sig på en sten i yogaställning för att säga att man reflekterar. Utan
nej.
Kan ju reflektera i bilen eller i joggingspåret eller vad man nu... Men har du några såna här liksom, stunder som du vet att du...
Jo, nej, men liksom... promenaden med hunden eller morgonen i duschen liksom, då är det ju så, man går ändå stå och går igenom liksom det som hände igår och det som ska hända idag. Man försöker kanske tänka igenom situationen som ska komma, så man är förberedd. Man funderar liksom på vad kan jag tillföra värde. Så den typen av reflektion liksom, utifrån någon form av mentalt förberedelse. Jag försöker väl alltid, oavsett hur dagen ser ut, så egentligen tänkt igenom hela dagen. Vad är det som kommer till att hända?
Mm.
Och vara liksom mentalt förberedd på det. Inte för att kunna parera, utan snarare kanske för att kunna tillföra värde. Liksom vad ska jag fundera, liksom, vad kan jag liksom bidra under dagen här nu? Så att man inte bara kör, för schemarna ser ut annat. Liksom, det går ju liksom i ett hela tiden. Men från liksom 7 till 7 så är det liksom allting schemalagt minst. Och då gäller det att tänka igenom liksom, vad är det man kan liksom bidra under dagen.
Ja, precis. Nej, men det handlar ju om att hålla ihop som ledare. Och jag tänker, du verkar ju väldigt lugn och stabil och sådär. Är det så? Eller är det någonting som kan få dig på fall?
Nej, men jag kan också bli förbannad. Och då blir jag ofta besviken på mig själv efteråt. Så, alltså, lite skämmig, sådär, skämsligt. Sådär. Men, nej, men jag kan bli frustrerad om det är liksom... orättvisa eller det är liksom att framförallt kanske orättvisa, ja, men Det nej, men annars dig. Försöker jag hålla mig lugn. Men, nej, men visst, jag kan brusa upp och bli riktigt arg också.
Så det är
också.
Inte bara den här lugna och...
Nej. Det är inte.
Okej.
Men,
Du Henrik, jag tänker så här, vi ska börja summera nu. Men när du ska skicka med saker till de som lyssnar på det här... Utifrån dina lärdomar och det du har fått med dig genom din resa. Vad är det som du tycker är viktigast att skicka med?
Nej, men jag tror som ledare, jag tror det är, om jag börjar med en sidogrej, så är det väl så att jag tror skillnaden som jag har sett i alla fall på duktiga ledare och riktigt duktiga ledare, det är väl just förmågan att rekrytera och bygga ett bra team.
Mm.
Det tycker jag, det är liksom det de har sett. Och det försöker jag titta efter nu när jag söker efter duktiga ledare. Liksom, man hittar dem, men sen också verkligen bara i liksom, hur duktiga kommer den här personen på vara på att bygga team. Liksom att våga omge sig med människor som inte är lika en själv. Utan verkligen bygga diversifierade team och lyckas attrahera och dra till sig de där personerna som man ibland undrar, men hur i all sin gick det till? Hur kunde de få den personen att komma dit?
Mm.
Det där var verkligen... Så det där tror jag att man ska jobba med som ledare. Liksom, hur kan du bli duktig på att bygga team och verkligen liksom, briljera i den rollen? Sen tror jag också att ledarskapet ofta brister i... Men där tycker jag det svenska ledarskapet ändå kommer igenom väl. I att man kan inte lyssna tillräckligt mycket. Liksom att det måste vara ett lyssnande ledarskap. Att man behöver inte som chef och ledare vara den som hela tiden pratar. Eller hela tiden den som styr. Utan försöka jobba igenom andra.
Mm.
Och det är lättare sagt än gjort. Men det tror jag bygger väldigt mycket på att man vågar lyssna. Och att man inte hela tiden behöver göra sin egen röst hörd. Och sen är det tillbaka till det vi pratade om tidigare. Att bygga en trygghet. Liksom så folk känner sig trygga. Då tror jag att man presterar. Jag har ju ofta gjort en liknelse kring ledarskapet och försökt predika det här själv också, att man som ledare ska försöka vara som en kärpa. De här kärparna som går och bär grejerna upp på Mount Everest. Liksom att du, och det jag tänker på då, det är liksom att du är den som ofta går först då. Du bär ofta det tyngsta lasset. Men det är ju också kärpan som har ansvar för att se till att du håller lagom tempo upp för berget. Du går inte för fort, du går inte för långsamt. Du ska undvika faror. Du ska liksom känna av när det är dags att vi stannar. Men också när det är dags att vi startar igen för att liksom hålla tidsplan. Så att jag tycker att ledarskap där man ser sig själv som en kärpa tycker jag är en bra förebild. Liksom, bildmässigt. Liksom, att man, men annars, om man ska skicka med någonting på vägen, så är det väl att jag tror, är man i sin karriär, så tror jag att det bästa tipset jag brukar ge till våra trainee också som kommer in, det är liksom att hitta de duktiga cheferna.
Mm.
Hitta de bra ledarna.
Mm.
Liksom, och ta rygg på dem.
Mm.
Och på något sätt, för de är de som kommer att liksom kunna se din talang. Se din... din förmåga och ta tillvara på den och accelerera den. Så hitta de ledarna som har den förmågan. Och det är inte alltid så lätt om du kommer utifrån rakt in i en organisation. Men, men har du varit ett tag i en organisation så vet man vilka
de är.
Var
det så du gjorde lite grann? Sökte dig till de som du såg upp till och som var bra?
Ja, till viss del var det väl så under resan. Det var det. Men också tycker jag att det har varit, jag har sett att det har varit framgångsrikt recept för andra personer.
Mm.
Det har det. Så att det är väl ett råd att ge.
Ja.
Det är det.
Jättefint. Du, avslutningsvis, har du något livsmotto?
Ja.
Nu ler du.
Ja, det gör jag. Nej, men det är väl lite patetiskt det kanske. Men, nej, men något... nu i den här resan som jag precis nu när jag, som vi pratade om tidigare, kanske mellan två olika uppdrag och liksom gör ändå ett ganska stort steg i mitt liv att lämna en trygg värld efter 23 år och hoppa på någonting helt nytt. Mm. Så har jag ofta fått höra det här med att personer kommer fram till mig och säger, det där var modigt, Henrik. Mm. Det där var liksom, det där var modigt. Mm. Men som jag sa till dig tidigare, men samtidigt undertonen märker man liksom skillnaden mellan modigt och dumdristigt. Den är liksom den supersmal. Men no guts, no glory.
No guts, no glory.
Okay. Tycker jag väl liksom. Mm. Och det jag tänker då kanske det också, det är väl att just det här med legacyn. Legacyn för mig är viktigt liksom. Att det tänker jag mycket på. Vad är det liksom jag vill lämna efter mig? Mm. Så, som gör att man kan ändå sitta där med en varm, god känsla på den där bänken på bryggan liksom, om 15-20 år. Så att,
tack snälla Henrik. Nu har du lämnat efter dig ett fint samtal. Tack så mycket.
Tack.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Henrik Henriksson. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla kanaler och prenumererar på podden. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search, searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal och vi hörs väl snart igen, och då är det förhoppningsvis ännu mera vår ute.